Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag sitter här med Anders Sparring, själv heter jag Fritte Fritsson. Det blev lite senare än vad vi tänkte.
PGA orsak.
Ja, men så här var det. I torsdag spelade vi in ett avsnitt som var kort men naggande gott, kan man säga. Vi minns det,
ja.
med värme och glädje. Och ja. Jag har ju två ljudkort och det ena då fuckade ur helt enkelt. Ja. Kajkade ur, och det blev då så att 10 sekunder försvann typ varannan var tredje minut. Vilket gjorde att det gick inte att rädda. För ett tag tänkte jag att man skulle ha en sån här röst, sån här robotröst som så här. Nu pratade de om OS-guldmedaljören Bengt Baron.
Ja, det gjorde vi, ja.
Ja.
Fan. Åh, det var guldet. Ja. Ja, men det hade varit roligt ett tag, men sen så hade man nog den kritiska lyssnaren hade nog känt att den där dramaturgin hade behövt utvecklas, än att liksom i 35 minuter så kommer någon som recappar.
Just det.
Plus att avsnittet skulle svälla ut, för du skulle få feeling och sitta med, och då skulle du ha din dataröst på. Nu pratade Anders om att han träffade Lars Mikael Rattama i Grindkvarnsparken efter en Dylan-konsert. Extra information, Rattama gick hand i hand med en kvinna i något yngre än honom själv, det vill säga han har flickvän. Ja, där var Fritte jätteförvånad.
Men med det sagt så då är vi väl färdiga för idag.
Ja, tack för att ni har lyssnat. Stött oss på 4 meter. Nej, patreon.com/4meter. Vill du plugga något, Fritte?
Nej.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg. Om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Du får fråga dig en grej. Har du gjort det värnplikten?
Nej.
Alltså det är helt sjukt.
Att jag folk, inte har gjort det.
Ja, men habila män inte har gjort värnplikten.
Mm.
Du är ju som gjord för att vara liksom någonstans i kustbandet och spana, stå grönklädd på någon kobbe och spana och dra slutsatser. Du är intelligent. Jag lovar att du kan lära dig morsealfabetet på en kafferast.
Ja.
Du kan tolka information
så kritiskt. Så kanske det hade blivit. Jo, men jag hade nog, jag funkar ju bra i grupp, det gör jag.
Ja.
Och jag är ju
du hade blivit befäl. Du hade blivit befäl direkt.
Jag var ju inkallad som befäl.
Ja.
Jag skulle ju vara plutonsbefäl heter det kanske, i Luleå på ett luftvärnsregemente. 11-7.
Se vad du gick miste om. Du har hängt 11, 14, 13 månader i Luleå. 16 ja, månader
tänk
i Luleå.
Tänk om jag hade, för så här, mina bästa vänner idag hade varit fälthaubitsar.
Men du hade ju varit like this med Peter Englund. Du hade kanske haft honom som befäl.
Ja, för han var då...
Ja, han var väl kanske i Boden. Han är ju från Boden, men han är ju...
Gammal officer.
Ja, gammal militär.
Det ger ju hans skrivande en extra dimension.
Ja.
Nej, men jag, den korta historien är att jag mönstrade som alla andra och gjorde liksom mitt bästa ändå. Och blev inkallad eller så här, placerad som plutonsbefäl i Luleå på ett luftvärnsregiment. Som sen flyttade till Boden, tror jag. Det spelar ingen roll. Mm. Men sen så flyttade jag till Lund och började plugga på arkitektskolan. Och då började liksom en kampanj där jag skickade olika brev med intyg från studievägledaren på skolan där om att jag nu skulle gå en kurs som aldrig mer skulle ges, så därför så kunde jag begärde uppskov, och så begärde jag uppskov så länge så att till slut var jag 26 år gammal och hade fortfarande inte blivit liksom frikallad eller så. Och då ringde jag till mönstringskontoret i Boden och då säger tanten där så här, nej men du är för gammal nu, jag placerade dig i utbildningsreserven. Ja.
Så du ligger fortfarande i utbildningsreserven?
Ja, vilket väl inte betyder något egentligen. Alltså det är väl kanske att man på möjligtvis kan bli inkallad då om det skulle bli krig.
Ja, men
kanske alla andra kan bli också, jag vet inte.
Ja. Alltså det var inte något så här att du liksom fejkade panikattacker eller laktosintolerans eller snedrygg.
Jag fejkade inte min egen död. Nej, inget sånt. Jag gjorde mitt bästa.
Ja.
Men det var ju, alltså, jag ska inte säga att mina mönstringsresultat var lysande, men de var helt okej.
Okay. Jag tror att de var bättre än vad du ger sken av.
Ja, kanske.
Ja, men jag minns ju, mönstringen var ju liksom, även om man var punkare och pacifist, så föll man direkt in i någon slags tävlingstänkande.
Mm, mm.
Man skulle göra de här andoxtesterna. Och...
Mm. Men var det anledningen till att du frågade, var det för att du så här känner att världsläget kräver att man liksom har någon slags idé om vilka som har gjort lumpen eller inte? Eller så?
Ja, men jag såg på Nyhetsmorgon i morse att Gunde Svan och Micke Tornving ska leda ett nytt program som är att liksom, 12 kändisar ska göra lumpen i 4 veckor, och det är liksom Harald Treutiger, Agneta Sjödin, några gamla idrottsmän. Så här, det var Glenn Hussein. Nej, kan det ha varit det? Ja, men varför så säger de... Nej, Glenn Strömberg.
Mm.
Glennologi. Atalanta, Bergamo.
Ja.
Mono bene.
Ja. Men andra hela, bene. Hela det här programmet med Gunde och Micke Tornving går ut på att Glenn Känd. Strömberg berättar om sina pastasorter.
Så. Har också tänkte, en gelato.
Jag tänkte så här, alltså, istället för de här, så här, vad heter de, dumburkarna, vad heter de, snuskburkarna, vad heter de, där vi liksom äter ärtsoppa och sånt, ärtsoppa och sånt, så har jag med mig, jag har med mig pastasås, jag har med mig espresso kaffe, goda grejer som är från min egen kollektion då, alltså.
Glens, jag har också med mig faktiskt det där, Agneta. Gelato, äkta italiensk gelato i glas, fina glas som du kan, efter att du har ätit i Agneta, kan du riska ur dem, ska du spara dem, kan du göra en grag i dem.
Åh, fint.
Men
på SVT eller på TV4?
Men de visade lite klipp och det gick bara ut på att de sa så här: jag har varit med om mycket i mitt liv men aldrig varit med om något sånt här jävligt.
Men det är mycket sådana här 10-mila marscher och sånt där, eller?
10-mila marscher, hoppa fullt utrustad från 10 meter baklänges ner i vatten. Gå upp jättetidigt och säga så här: meniger Sjödin har bäddat sin säng.
Mm.
Och få skrattanfall bredvid en annan kändis. Stå mitt emot någon så här liksom, drill sergeant med stenansikt och rotpostmustasch som ska gå in i inspektering till Sjödins rum.
Det finns bara 2 typer som kommer från Timrå.
Nej, men de lyckades ändå säga...
Hon kommer från Timrå. Vet du vad jag syftar på?
Att Agneta Sjödin kommer från Timrå?
Nej, hon kommer inte från Timrå, tror jag.
Hon kommer från Sundsvall.
Ja, men så här...
Det var, nej, Härnösand, förlåt.
Ja, men det är ju i... om det är en officer, en gentleman eller någon av de andra filmerna från 80-talet. Säger någon som drill sergeant. Så här. There are only 2 kinds coming from bla bla bla, queers and steers, and I don't see no horn on you.
Den klassiska karaktären, the drill sergeant, som skulle in i varenda, som ska stå väldigt nära och skrika i pannan på
lätt
någon.
Lätt framåt lutat.
Full Metal Jacket, han den här killen som de mobbar, som tar ett automatvapen och skjuter ihjäl the drill sergeant och sen sig själv. Det är liksom så här slutpunkten för alla drill sergeants i amerikansk film.
Men så kan man bara säga, när han har skjutit sönder den här drill sergeants, kan man bara pusta ut liksom, för att det är liksom där liksom släpper liksom.
Det är roligt. Allt då kan man pusta ut, sen vignett. Sen handlar det om ett liv i lumpen, soft. Men där ett mord har begåtts. Så det kommer Hercule Poirot kommer.
Ja, precis. Ett mord har begåtts i biblioteket med ett järnrör. Är det över senap?
Ja, men det jag tänkte på var att så här, bara de här korta vignetterna som de visar i Nyhetsmorgon på SVT pekade på att det var det vidrigaste de hade varit med om hela sitt liv. Och det kan det vara att de är 50 plus mediaprofiler eller att det är så vidrigt att göra lumpen. Det hade inte jag en aning om.
Men jag tror ju ändå att Agneta Sjödin också var med i den här 16 Weeks of Hell på 5:an. Så att hon har ju tränat i närtid.
Ja, hon borde vara lite mer fit.
Ja, eller hon har ju gjort såna här helvetes grejer innan i tv. Sådär. Så
att, men kan det vara det också, att de är bra på att göra tv och vet att det är bättre att säga att det här var det värsta jag varit med om än att säga oj, det där var lite jobbigt.
Jag tror att de är jätteduktiga på det, de som är med. De är mediatränade.
Mm.
Agneta Sjödin, hon kan det här med media. Hon kan det här med tv. Jag minns på 90-talet när jag pluggade i Barcelona, så var det en dansk kille där som var... Han tyckte Agneta Sjödin var så otroligt vacker.
Mm.
Han hade då suttit då och fått in TV4 över sundet då, i sin barndom och ungdom, och bara var så här för troll. Han var förälskad i Agneta Sjödin.
Jag tror det var lite av hennes storhet faktiskt. Att väldigt många tyckte hon var fantastiskt vacker. Och hon var ändå sådär. Hon var liksom extremt svennig i någon mån. Alltså väldigt vanlig. Hon var, hon var the girl next door. Mm. Men jag har en kompis som gick samma klass som Agneta Sjödin på. Han satt och, alltså nu säger jag det. Att hon var, han hatade henne. Mm. Och så jävla vidrig.
Och det här var i, alltså i då?
Härnösand.
Okay.
Ja. Mm. Jag kan inte utveckla vad det var, men hon var bara ett jävla svin.
Mm.
Men det är väl också det att om man ska nå så långt som Agneta Sjödin har gjort, mm, då måste man ha vassa armbågar.
Vi kan säga så här också. Vi har försökt nå Agneta Sjödin.
Och inte lyckas med det.
Hon svarar inte på mig alltid. Vi har försökt nå Agneta Sjödin.
Men det är roligt om hon får sig i sin tsunami av meddelande förfrågningar på Instagram. Och så här, hej, vi är två killar som har en podcast. Vi tänker säga att du var vidrig i högstadiet. Vad är din kommentar?
Men det är ju en idé till en podcast som jag inte kan göra. Men någon annan skulle kunna göra den. Det finns ju den här podden som heter Bakom ryggen, som heter Sebastian Mattsson, han är den gamla Expressen-journalisten som har skrivit den här Kalle Klick och någon annan roman som nu, ja, som brukar vara med om Omkring morgon ibland. Mm. Han är ju då en sån här kille som söker lite boks.
Vadå, det skitsnack om folk alltså?
Ja, ibland är det företeelser, ibland är det folk. Så det kan vara, man bjuder in någon som pratar skit om någon annan liksom.
Oh, yeah.
Men så det är ju hardcore. Men jag tänkte att han eller någon liknande person skulle kunna göra en sån podd där de pratar ganska öppet om rykten om folk. Ja, men jag hörde att en kille sa att du var liksom så här, en bitch på högstadiet. Så här. Och sen så försöker man få tag på folk och verkligen be om en kommentar.
Mm.
Och sen så följer man upp det. Och sen är det kanske ofta så här att jag kommer anmäla för förtal. Och så pratar man om det och så blir det content av det. Liksom.
Ja, intressant idé.
Men vi ska ju inte göra det.
Nej, det är inte vår grej.
Så tror jag inte vi skulle tycka det var så kul.
Nej.
Men dels så tror jag att vi är lite för konflikträdda och rädda för våra karriärer. Karriärer inom citattecken.
Nej. Och då inom citattecken.
Ah, okay. Tyckte att jag underspelade.
Du är hemma.
Okay.
Jag lovar, du är hemma.
Men skitsamma.
Du behöver inte vara orolig för framtiden.
Nej, det är jag inte heller. Men i alla fall.
Om du inte fuckar ur fullständigt och börjar stanna upp och ta en stödöl på Hornsgatan varje dag på vägen från jobbet. Och
vadå, har du följt efter mig?
Du sittande liksom i parkleken i Gröndal med en sån här plastflaska med lite... Någon, bara kaptenens löjtnans...
Sitter och kollar på barnen när de gungar och somnar.
Ja.
De andra föräldrarna. Ska vi göra en orosanmälan nu eller ska vi avvakta tills han inte kommer och hämta dem överhuvudtaget? Han kommer ju ändå och hämta dem.
Men folk kommer så här, vet du, den där killen, det är han från allt vi vill att veta. Han som sitter där och sover, han som har kissat på sig. Ja.
Va?
Det är han.
Oj, ja. Vem är han sitter med? Bengt Falströms dödsbo. Han är död eller nej? Är han död?
Ja, han är död.
Ja.
Han
är död.
Men det är en intressant idé.
Jag ska säga så här. Jag är lite för ängslig för att göra såna här provokativa grejer själv.
Mm.
Jag är inte han Sebastian Mattsson. Nej. Jag är inte liksom Martin Soneby. Mm. Men däremot så är jag ju otroligt kittlad av folk som gör såna grejer.
Ja, ja.
Jag blir väldigt så här, det händer någonting med mig liksom.
Jag med. Mm. Det är därför de gör det. Därför det är väl det som kittlar. Alltså den typen av skvaller är väl det som kittlar allra flest.
Mm. Nu har en annan idé. Mm. Vi gör det. Fast under pseudonym. Med förvrängda röster. Man vet inte vem som gör podden.
Har du hört ett rykte om att Ernst Kirchsteiger sitter när han kissar?
Men det är roligt att man, då man gör det som Ernst Billgren. Att du är Ernst Billgren.
Ja, ja. Jag hörde faktiskt att Ernst Kirchsteiger är ett jävla svin. Ernst, ska vi göra en podd som heter Billgren och Billgren? Hej, är Ernst Billgren här?
Hej, jag heter Elsa Billgren. Det har varit roligt. Ja.
Men du är väl den lättaste att imitera i hela världen?
Ja, alltså fast jag försökte häromdagen imitera Ernst Billgren. Det gick dåligt. Jag satt på och tog en av med en kompis.
Ja.
Ja. Nej, alltså. Han är lite nasal så här, va? Han
pratar så här. Är han inte lite uppe i halsen här?
Ja, precis. Han är så här uppe i halsen. Thomas, vad säger du? Ska vi svara? Är det Köln? Ska vi svara Köln? Är det Köln?
Ja, men jag tyckte att det var ett ganska intressant läge, så jag köpte Tjolöholms slott
Och sen så tröttnade jag på det, men jag glömde bort att jag ägde det, för jag är så snuskigt rik.
Jag tycker fan du gör en habil här, Spilga.
Jag hade ju en jävligt bra Göran Greider när jag var ung.
Kan du, får man höra en sån här smakprov för den?
Nej, jag kan inte. Jag har försökt, men jag hade en skitbra Göran Greider. Så ska jag ringa till Nöjesguiden för att prata med Thomas Andersson. Vi.
Just det.
Men
det
här... Och då svarade Fredrik Sahlin.
Just det.
Jag känner det, Göran Greider. Jag undrar om Thomas Andersson är där. Nej, han är inte här, han är inte här just nu. Men jag kan använda Göran Greider, du kan hälsa att jag ringer.
Vad är det? Göran Greider, pratar han ju lite så här, socialismen har ju fått ett ansikte, socialismen har ett rött ansikte, men nu har socialismen blivit allt mer rosa.
Han är inte så där luftig, det där var mer, det där känns mer som någon i Eldkvarn pratar. Han pratar ju med, han har ju haft strupcancer, så han pratar ju så här. Han låter ju som han, den där killen i South Park.
Plötsligt blev det här skämtet helt osmakligt.
Ja, det är ganska osmakligt faktiskt.
Vidrigt.
Nej, men Göran Greider har inte så mycket luft i rösten, tror jag. Men det är klart att man kan börja så här, prata om att en katt tassar med sina lätta tassar över fönsterbrädan samtidigt som välfärdssamhället monteras ner och sådär. Alltså man, poesi och marxism i samma liksom, starka poetiska bilder och marxism i samma utsagor, så blir det Göran Greider.
Just det. Men det kunde ju vara så en rolig idé att vi hade den här liksom, den här, när vi hänger ut folk i podden, att vi liksom pratar med våra egna röster, men vi gör en sån här scrambler som förvränger rösterna. Men sen blir det ändå allt att vi kommer in på Lars Mikael Rötta. Så folk bara, vad fan, om det är Anders och Fritte, det måste vara dem. Eller också är det några som är så fruktansvärt sluga, så att de ska börja prata om Lars Mikael med Rötta för att alla ska peka på oss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Jag ska träffa Rattama nästa vecka.
På den här filmstudion i
Årsta? På Årsta filmstudio. Det är en filmklubb i Årsta där de visar gamla svartvita filmer. Så bjuder de in en kändis som pratar om filmerna. Kändisen ska vara celeber person från Årsta.
Och visst var det så att du på premiärkvällen av den här klubben, så var det du som pratade?
Ja, jag pratade om cykeltjuven.
Av
Sika.
Heter han inte Desika, eller?
Det kanske han heter, men det stämmer. Det blir helt, jag är mindre, alltså, ja, han heter Desika. Ja. Victoria Desika, som de sa när de presenterade, han heter Vittorio Desika. Nästa gång är det Den tredje mannen. Orson Welles film från 50-talet.
Och vad heter ledmotiv? Är det mest kända med det?
Någonting Theme.
Harry Lime Theme.
Ja, Harry Lime Theme. Och då ska
kanske att han heter Anton Kara? Eller Anton Chara.
Som har gjort musiken.
Jag kan fortsätta. Fortsätt gärna inte. Det här är för tråkigt.
Den sätter sig.
Ja, det gör den verkligen.
Kan man säga.
Det utspelas då i efterkrigstidens Wien. Eller hur?
Jag vet inte. Jag ska se den.
Det är ju en svartvit film, ska vi säga.
Väldigt svartvit.
För folk som tänker att jag ska titta på den här filmen och så bara, åh nej, den är svartvit. Nej, palla liksom. Så.
Det är film noirisk.
Ja, det är verkligen. Och då är det ju så att det spännande med Wien på den tiden var att precis som Berlin hade fyra zoner, en sovjetisk, brittisk, fransk och amerikansk, så hade faktiskt Wien det också.
Jaha.
Så där fanns det också de här checkpoints och zoner.
Hur funkade det?
Ja, men därför att Wien också, eller Österrike då, liksom erövrades från öster och väster, och så blev det en uppdelning, precis som med Berlin och Tyskland, så blev det uppdelat i olika zoner.
Va?
Men det som hände där var då att det inte blev så att Sovjet bestämde sig för att liksom ta den östra delen av Österrike. Aha. På samma sätt. Så att, och exakt hur det gick till, varför det inte blev så, det vet jag faktiskt inte.
Så vi har gått miste om ett Östösterrike, ja. Och ett Västösterrike.
Ja. För det, hade ju, det är ju så roligt.
Ja, det kanske var därför som de bara... Men i varje fall så är det så att Rataman ska kossera om. Så ska vi få träffa honom.
Men
skitnervös.
Men om han efteråt kan, om du kan liksom, om du kan gå dit och ställa en fråga. Hur tycker du att de här liksom uppdelningen i efterkrigstidens Wien mellan de här olika superstormakternas olika zoner, hur tycker du det? Alltså det liksom det geografiska temat och den här liksom de här gränserna och överträdelse av liksom fysiska gränser, hur tycker du det behandlas i filmen? Hur tycker du att Orson Welles har gripit sig an det temat?
Jag kan ställa den frågan om du vill.
Ja.
Men jag kan inte hänga med.
När är det då?
Så kolla.
Ja. Men det här.
Jag tänker att ni som lyssnar på 4 meter och som bor i Årsta, det jag vet att det är ett gäng. Blir medlemmar i Årsta filmstudio så får ni även se Janne Lindeskog prata om när han plåtade kvarteret Korpen. Det är den tisdagen.
Nej, det kan jag inte.
Tisdagen den 11 oktober.
Jag kan tyvärr inte.
Tisdagen den 11 oktober jag kommer inte. Jag att sitta i samma rum som Rattama och lyssna på honom och så kommer jag ställa den här frågan. Jag tänker att jag nog kommer ställa en fråga.
Mm.
Jag kommer att lyssna noga på vad Rattama säger. Jag är redan nervös å Rattamas vägnar.
Mm.
För det finns ett problem, det är ljudanläggningen är helt kass.
Mm.
Så att efter ett tag när man har testat ljudanläggningen så kommer någon av de här 40-talisterna som är medlemmar i Årsta filmstudio
tala ropa, högre!
Nej, de kommer säga, skit i det där, prata bara rakt ut i rummet. Och på någon annan säger, men jag hör det dåligt. Så det blir, alltså det klassiska. Ja, och sen så kommer Rattaman sitta där och jag tror att han har ganska ljus och pipig röst. Så här. Jag hoppas verkligen att det går bra för honom. Och jag var ju väldigt förberedd. Jag hade ju liksom skrivit, jag hade inte skrivit något, men jag pratade dramaturgi och sådär. Hoppas att han har ett bra, att han inte är sämre än mig. För det gick bra för mig. Så jag hoppas att inte de tycker att sparring är bättre än Rattama. Det får inte hända.
Nej, nej. Men är det inte så att du på något sätt kan skicka ett anonymt brev till Lars Mikael Rattama? Så här, jag hörde att du skulle prata om tredje mannen på Årsta filmstudio. Här är några tankar.
Skulle kunna skicka några.
Och så 6-7 A4 med en ganska ingående analys.
Ja, men det är fan jävla bra idé.
Ja.
När vi startade stand-up-klubb, jag och Henrik Blomqvist, då fick jag ett sånt PM från en annan klubbvärd.
Ja.
Som jag inte kommer ihåg vem det var.
Okay.
Och jag följde alla de där och det gick ju hur bra som helst. Men, typ så här, säg aldrig håll i applåden för nästa komiker, utan avsluta applåden och så här. Dra inte för mycket material som du har dragit förut, utan försök bla 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 bla. Och det gick ju skitbra. Så det kanske inte, men jag vet inte hur.
Och här sitter han som skrev brevet.
Det var inte du, Fritte. Det var inte du.
Jag tänkte att jag skulle lura dig till.
Ja. Ja, det
men, det där med hålla applåden, det är en sån grej som man, och så den här också. Tack så mycket, men nu kommer han tillbaks. Nu kommer han tillbaks, konferensen Anders Baring.
Ja, det där, när konferensen inte är med, det var
nej,
med.
Nej, men alltså att komikern säger det liksom, jag är på väg upp. Så här,
ja,
tack,
ja.
Så här, nu kommer han tillbaks. Nej, säg inte det.
Ja,
inte det. Ja, nu okej, här är han igen fritt. Men du ska inte presentera mig, bara tacka och gå av liksom.
Ja, det är Saga är så jävla hårt. Men det är ändå en komiker. Det ska ju du som klubbar kunna hantera.
Jo, det kan jag hantera.
Men det hanterar man genom att det blir aldrig mer några tider i resa. Jag gick ju på en gång, mitt andra gig på Big Ben. Då var jag så jävla tajt. Det första gick skit hur bra som helst. Och sen så skulle jag göra ett gig till efter typ 7 veckor. Så det var svårt för tider. Så glömde Resa just att påannonsera mig. För då skulle man påannonsera varandra. Han bara gick av. Så jag gick upp på en tom scen helt oannonserad och försökte göra material av att jag inte var, det var som bombning. Och sen så till slut så jag hade 3 minuter. Jag hade varit på 12 minuter när de drog av mig av scenen.
Oj.
Fruktansvärt. Fruktansvärt. Men det jag skyller helt av på att jag inte blev annonserad.
Ja. Precis, men idag hade du hanterat det på ett bra sätt.
Nej, det är inte fan. Nu är det 5 år sedan jag stod på en scen. Så det är fan, jag är sjukt nervös.
Men låt oss stanna vid den här poddens egentliga huvudperson då, Lars-Mikael Rattermann. Mm. Men alltså, kommer du på något sätt, om det så här efteråt blir liksom läge så här, tjena Lars-Mikael, du, jag var ju, förra gången så var jag gästen och sådär. Jag vet inte om du känner till att jag och min kompis har en podd och att vi pratar om det ibland.
Alltså jag är lite, jag hoppas att kunna få en stund på tur man hand med Rattermann. Kanske det är fråga om vi skulle ta en öl på Hjälmaren efteråt.
Ja.
Men det är också att jag har en diktsamling som en nyutgåva av hans debut. Den som vi har delat ut till nyblivna Patreons. Som jag tänkte ta med mig och be att få signerad.
Mm.
Men då undrar jag så här, vad tycker du? Nu är den här från 1995.
Mm.
Och han har ju gett ut 7 samlingar till sedan dess. Är det konstigt att jag kommer med den första samlingen och be att få den signerad? Eller borde jag skaffa det senaste romanen han skrivit och få den signerad?
Nej, en debutsamling är en debutsamling.
Ja, ja. Och den är utgiven igen, så att säga. Ja. Nyutgiven.
Nej, men det är väl det visar ju på att du har något så här, att du har grävt i arkiven. Ja. Och sådär, ja. Att du har koll på...
Ja.
På
jag har ju drivit jäck med den också ganska hårt. När jag skickade den till vår Patreon, då gjorde jag understrykningar och skrev saker i marginalen och sådär.
Det spot, där ju. Såhär,
spot on.
Vad roligt. Ja. Men det är någonting, men om du skulle säga någonting om att såhär, vi har lånat dig till vår signaturmelodi och sådär. Risken är väl att han, alltså vad som kommer sen, om han säger, jaha, du vet såhär, hur går man vidare?
Ja, men exakt. Det är också frågan om det inte är dumt att prata om mig. Att det jag ska fokusera på med Rattermann är att prata om honom.
Mm. Men jag tänker bara, det är en grej man ska tänka på nu, eller som du ska tänka på nu. Om det är så att han signerar din bok, ni går och tar en bärs på Hjälmaren och sånt där, att ni börjar liksom inleda någon slags relation, så kan det ju bli konstigt om han efter 3 år får reda på det här, att vi pratar om honom. Förstår jag vad jag menar? Det är på samma sätt exakt. Som när man träffar en ny flickvän och så tänker man att man direkt ska berätta att man tidigare har varit ihop med hennes kompis.
Ja.
Och så gör man inte det i början. Nej. Och sen går det så här 5 år och sen så liksom har man sån ångest varje dag att man inte berättar från början.
Ja.
Det är det enda jag tänker på.
Ja, jag vet. Det där är, men jag får väl känna honom på pulsen.
Och till slut säger man det bara. Och hon bara, ja, men det vet jag väl.
Ja, men han kanske är värsta fanet av 4 meter. Ja. Det kanske är liksom 2 elefanter i rummet när vi sitter på Hjälmaren. Men det finns så många beröringspunkter mellan mig och Rattermann. Det första är då självklart att vi pratar om honom hela tiden i vår podd. För att vi tycker att han är lustig.
Mm. Och bra.
Och bra, har vi upptäckt. Mm. Och att han har jävligt bra röst, till han som läser i vignetten. Sen så hejar han på AIK, precis som jag gör. Och åker till på fler matcher än vad jag gör. Vi har också sett honom på pendeltåget. Och jag satt med bredvid honom så du kunde ta en bild på oss 2 tillsammans. Det. Och sen så också att han var elev till min svärfar Björn Thorsson. Som också var poet och arkitekt. Och de hade ett utbyte av diktsamlingar. Så jag har ju flera samlingar hemma av Rattermann som redan är signerade fast dedikerade till Björner. Så det finns så många olika, liksom, nu kan jag inte komma på fler, men det finns säkert fler beröringspunkter mellan mig och
Rattermann. Att ni båda, nu ska jag inte säga svära, liksom, fan, liksom, så, men att ni båda är heterosexuella.
Ja, precis. Det är också en beröringspunkt. Men den beröringspunkten finns med dig. Och med
det är, sant, eller, det är inte, det är inte unikt.
Nej, det är inte...
Idag är det faktiskt inte unikt längre.
Men det ser jag att om jag lägger fram alla beröringspunkter, då kanske jag framstår som psykotisk.
Ja, precis.
Som en stalker.
Men du har ju, alltså bara Björn Thorsson-kopplingen. Där har du ju någonting som är en trevlig beröringspunkt.
Ja.
Visste du att min svärfar var Björn Thorsson?
Ja.
Och då kommer ju liksom Mordors portar öppnas.
Mordors? Då kommer ju Bilbo Baggers runda dörr öppnas. Jag bjuds på fruktkaka och lindblomste.
Ja, gud vad härligt. Ja, Rattermann känns som en fylke.
Ja, fylkekille. Ja, ja.
Verkligen.
Kanske, ja men poeten är fylke lite. Jag tänker mig att han är lite inte tillräckligt. Jag tror att han är lite för oborstad för att vara en hob.
Men samtidigt så liksom sjunger han ju ofta betongens lov. Alltså det är liksom det moderna förårsprojektet.
Okej, men Rattermann i Sagan om ringen, vad är han?
Men han är ju... Men alltså Rattermann, han är ju liksom inte så här Birger Sjöberg, tänker jag, en hob. Alltså Fridas visor, det är liksom det mjuka och fina och det sådär. Men kanske att han är lite Isengard-kompatibel ändå. Jag säger inte att han är liksom ond som Saruman, men Men Isengård är väl liksom det moderna projektet.
För nu fick jag en väldigt komisk bild i huvudet. Ja. Och det är att det är Rattama som är den här glima ormstunga som väser i örat, förgiftar Sarumans... Nej, som förgiftar kung Rohans kung, ja. Men han kom ju från Isengard.
Just det.
Glima. Sen, ja. Så flyr han tillbaka, så att Rattama är, i Sagan om ringen är Rattama glima ormstunga.
Ja, jag kan inte se några onda avsikter i Rattama.
Nej, men vad är han då i Sagan om ringen?
Nej.
Är han dvärg? Khazad-dûm. Hänger han i Khazad-dûm?
Ja, kanske är jag kommer en kompis till Gimli.
Ja, en pacifist. Jag tror att Rattama är pacifist.
Mm, det tror jag också.
Det vågar nästan.
Det är ju inte sådär dvärgkompatibelt då kanske. De är ganska stridiga.
Exakt, men han kan vara. Men han är ju inte heller så. Han är ju en människa. Han nu är ju en människa. I vår värld.
Vad vi vet. Men han är ju också någonting mer, va?
Ja, han är poet och arkitekt.
Ja, nej, men alltså, vi bygger upp någonting.
Ja, men jag ska bara tänka.
Han är en idé, va?
Absolut. Och han är ju någon, han är ju väldigt mycket mer än du och jag, för han är ju någon i andras huvuden också. Vi fantiserar och tänker på honom, men rent faktiskt så är ju Rattama en människa i den här världen, men han är ju en outsider. Så att om han är en dvärg i Sagan om ringen-världen, då är han en outsider och i Khazad-dûm.
Men helt klart, jag skulle vilja säga Khazad-dûm,
ja,
är liksom ett inverterat Tensta.
Verkligen.
Det är liksom bara, istället för att bygga en massa av hus, så hugger man ut ett hålrum som är ekar av samma på något sätt folkhemska, liksom, industriella toner. Liksom.
Ska man tänka sig att Tolkien var ju extremt så här framstegsfientlig och han hatade industrialismen. Han skulle kunna haka på de här... Vad heter de då? I slutet på Arts and Crafts-rörelsen. Vad heter de?
Du tänker på William Morris?
Ja, William Morris. Vad heter den rörelsen?
Ja, men Arts and Crafts var ju en. Men sen fanns ju
Pre-Raphaeliterna. Ja, jag tänker på Pre-Raphaeliterna.
De var lite tidigare.
Okej, men slutet på 1800-talet. Ja. Jag blandar ihop. Men kommer inte Arts and Crafts?
De hänger väl ihop.
Ja, men han känns väl Pre-Raphaelitisk. Och det är helt starkt ändå i Sagan om ringen. En av de starkaste grejerna, förutom Gollum. Det är att dvärgen har grävt för djupt och väckt den här balrogen till liv. Och det är ju på något sätt, det är ju väldigt mycket en bild av den moderna människans exploatering av naturen och moderjord.
Så är det verkligen.
Så där kan ju han vara kanske dvärgen som säger stopp. Gräv inte djupare. Nej. Vi försöker njuta av det vi har.
Men är inte det en rolig barnbok? Dvärgen som sa stopp.
Ja, och att man lånar Rattama.
Eller hur?
För att han, jag nog lovar att de hade dreadlocks där.
Men en rolig grej med Pre-Raphaeliterna, det är ju då att de, liksom, de var intresserade av det som hände före Rafael. Alltså Rafael är ju på, det är ju en renässanskonstnär. Det är så här, det är 1500-talet alltså, vi såna här snackar. Men så här, så det som hände efter där, alltså under senrenässansen och barocken och rokokon och klassicismen, det var totalt ointressant. Så man skulle tillbaka till så här Botticelli för att det skulle överhuvudtaget skulle vara någon idé för dem.
Hämtar de liksom väldigt mycket av sin inspiration ur Botticellis Venus födelse, den bilden?
Ja, men jag tänker att det som man har sett av pre-raphaelitisk konst, alltså teckningar och måleri och sådär, det är de här kroppstyperna är väldigt så här slanka. Alltså det, Klimt var ju inte pre-raphaelit, men alltså han hade ju också väldigt så här utsträckta kroppar. Men att de är ännu mer liksom, det är alvkonst faktiskt på sättet som är långsmalt liksom. Så att men det finns kopplingar där till Tolkien där också faktiskt.
Ja. Vad hette hon som var liksom alla Pre-Raphaeliters musa som de målade av?
Ja,
som ser lite ut som en ganska mörkhyad transvestit. Syditaliensk transvestit ska jag säga att hon ser ut som.
Ja, men jag vet vem du tänker på. Ja. Jag vet inte vad
de är besatta av henne. Målade av henne.
Det fanns ju någon som heter Rossetti, va?
Ja. Men jag tror han var ihop med den här bruden.
Okej. Okay. Ja. Lillohan. Det gillar man ju. Tjejer med jättelång kropp och så ganska markerade kindben, eller hur? Fan, vad...
Ja, men så du har inte gjort lumpen alltså?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det har jag gjort faktiskt.
Ja, men du, kort.
Ja.
Vad handlade det om då? Vad gjorde du?
Jag gjorde också en mönstring som var helt, jag bara så glömde alla mina ideal, punkideal, mm. och bara liksom levererade med spets och mm. liksom typ satt till mig på fystesterna och allting. Jag liksom gick in till psykologen och hade liksom en själ av järn.
Nailade.
Ja, jag blev också plutonbefäl. Artilleriregementet på Gotland, A7 på Gotland, skulle vara kvartermästare.
Just det, det är den som fixar mackor, va?
Ja, och då fick jag lite ont i magen och tänkte, fan, jag är rätt dålig på att hålla ordning på saker. Ja. Men det hade jag lyckats, för jag lyckades slinka förbi så jävla bra. Men så gick jag och dagdrömde idag att jag borde ha sagt något till det här befälet att mm. men jag är rätt rörig i huvudet. Ja. Men sen så...
Men jag har fruktansvärt mycket spännande idéer.
Men jag kan ofta ångra att jag sen, för sen så hände samma sak för mig, att jag fick jobb och mm. pallade inte rycka in, och till slut så såg jag inte mig själv. Jag kunde inte se mig själv i en militär kontext. Jag skulle bli mobbad, trodde jag, sådär. Mm. Så då ansökte jag om vapenfri tjänst. Och så fick jag göra vapenfri tjänst på förskola istället.
Just det. Var det i Solberga?
Nej, det var på en skola som heter Via Emilia. En förskola som heter Via Emilia som ligger här på Södermalm. Som är en
Reggio Emilia. Björns trädgård.
Ja, exakt. Ja. Då låg det på Bondegatan. Ja. Och sen så var det... Men jag ångrar på något sätt ändå att jag inte gjorde lumpen på A7 i Visby. För att jag hade liksom... pushats ut ur min komfortzon mm. tidigare på något
sätt. Så istället för att liksom läsa dikter av Heidenstam så liksom hamnar du i någon slags snabbfil för att lära dig om så här norditaliensk kommunism.
Ja, nej, men exakt. Så att du såg så här konstiga långa dokumentärer som handlar om
så här Gramsci och sådana.
Ja. Ja.
Men det är fan kul. Ja, men mm. det, nu minns jag att vi har ju pratat om det. Det var ju väldigt mm. länge sedan vi pratade om din vapenfria tjänst. Mm.
Ja, jag har säkert nämnt det.
Men du, vi ska tacka för oss.
Nu ska vi.
Ja, vi ska runda av, och det gör vi då såklart med en liten pluggrunda.
Ja.
Vad kan man se dig härnäst som barnboksförfattare och kulturpersonlighet?
Man kan se mig på biblioteket i Vaggeryd och Värnamo den 14 och 15 oktober. Mm. Där de inviger två nya bibliotek i Värnamo och Vaggeryd. Så ska jag vara den 14 i Värnamo och den 15 i Vaggeryd, eller om det är tvärtom.
Men det har du prickat in bra, för de två orterna ligger ju också väldigt nära.
Ja, det var därför vi tog det.
Ja. Snyggt.
Och sen så kan man se mig på Årsta Folkets hus på tisdagen den 11 oktober klockan 19 när jag
i publiken
storrökt begapar Lars Mikael Rattama.
Fantastiskt. Mm. Den här veckan kör vi oslipat pratar om möten, som är en sån här temaföreställning där folk skämtar om möten, och sen kommer forskare prata om möten ur ett forskningsperspektiv. Vad är möten och sådär?
Alltså möten runt ett bord.
Ja, alltså liksom möten i arbetslivet. Det kan också vara mänskliga möten, tror jag, men mest möten i arbetslivet. Och det är då onsdag den 5 oktober i Malmö och torsdag den 6 oktober i Lund.
Är det några hippakomiker med?
Ja, det är lite blandat. Eller det är hippakomiker. Kristoffer Nyqvist kommer till Lund. Hip. Anton Magnusson kommer till Malmö.
Oh boy.
Daniel Sanchez är med båda ställena.
Ja, intelligent kille. Ja. Socionom minst. Ja,
Emma Hansson Lövgren är med på båda ställena. Hanna Katzler kommer. Thomas Högblom båda ställena. Ja. Fan Schmecker-komikern Thomas Högblom kommer vara med på båda ställena. Så biljetter till det köper ni som vanligt på oslipat.com.
Ja, det är inga konstigheter med det.
Nej.
Det
och så bara... Svenska stand-up-galan 25 oktober på Biblioteket Live i Stockholm. Missa inte det om du är i Mälardalen eller ens i Sverige. 25 oktober, biljetter på oslipat.com.
Någon länk om man kan kolla från Piteå?
Det kommer inte sändas på länk, utan man får ta sitt pick och pack och hoppa på nattåget från Piteå, och sen så kommer man ner till Stockholm helt enkelt.
Ja, jag är i Piteå den 25.
Ja.
Men jag kanske hinner hem om jag tar ett snabbt nattåg.
Men jag kan live-rapportera via sms.
Ja, det är nice. Det är nice.
Eller Twitch.
Nice.
Ja. Tack för idag, Anders.
Du, en sak till. Ja. Gillar du 4 meter? Gå in på patreon.com/4meter och kolla vad som händer.
Det kommer jag göra.
Hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.